Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Du lyssnar på podcasten Samtal, en podcast med fokus på fria samtal. Den här podcasten presenteras av tidningen Bulletin. Om du vill få tillgång till Samtal 7 dagar före alla andra så kan du gå in på www.bulletin.nu och bli prenumerant. Då får du också ta del av hela Bulletins premiumutbud. Kom ihåg att Bulletin också finns som app till både iOS och Android. Länkar hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt och jag tar tacksamt emot tips ifall det finns någon du vill höra i podden. Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal. Jag tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och jag vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med. Jag heter Jannik Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Josefin Utas är i grund och botten ingenjör men tillträdde sommaren 2020 som slöseriombudsman i Skattebetalarnas förening. Hon har tidigare varit aktiv politiker och opinionsbildare. Välkommen till podcasten Samtal, Josefin Utas.
Ja, tack så mycket.
Ingenjör, hur gled du in på opinionsbildning från att vara ingenjör? Det känns ju som att det är typ raka motsatsen.
Ja, det är ju olika saker, men man är ju mer som människa än bara ett jobb. Men jag ska säga att jag är ju jätteintresserad av naturvetenskap och teknik. Det var ju därför jag valde den utbildningen. Så jag är intresserad av det också. Men jag tycker att det är intressant också hur samhället fungerar, hur människor fungerar, hur saker och ting utvecklas, liksom som har med människor att göra och vår civilisation. Så nej, men jag är intresserad av samhällsfrågor. Det har jag varit sedan mina tonår. Jag började faktiskt i Vänsterpartiet en gång i tiden.
Oj.
Och då var det ju EU-val också, så det var också någonting som jag... Jag tyckte det var intressant och viktigt, och jag är väldigt intresserad av demokratifrågor, och då är ju EU-frågan väldigt, väldigt viktig. Så att det var liksom starten. Och sen har jag ju varit lite olika aktiv, ja, politiskt, debatterat, diskuterat, tycker jag är roligt. Ja, ända sedan dess. Men lite olika partier, ibland inte i ett parti. Nu jobbar jag ju som slöseriombudsman, det är också politik och samhällsutveckling och sådär. Så ja, nej, men man har flera sidor av sig själv. Många olika intressen.
Vad är det för ingenjör som du är, eller för vilken utbildning?
Jag är kemiingenjör och har disputerat inom organisk kemi, och sen har jag jobbat lite med i läkemedelsindustrin. Så att,
ja, då är du den andra organiska kemisten jag har med. Jag hade med Ashkan Fardust, och han har väl gått en lite liknande resa som dig, från organisk kemi till opinionsbildning.
Ja, jag vet. Jag hade missat det där, att han också är organkemist, precis som jag.
Jag tror inte att man är doktor i organisk kemi.
Ja,
om jag inte,
precis. Och det är jag också. Så att, ja. Det är samma ämne.
Men vad, och då kan du refresha my mind? Jag spelade in med honom för kanske ett år sedan. Och sånt. Vad är organisk kemi jämfört med kemi?
ja, det är ju en speciell sorts kemi som handlar om kolets kemi. Alltså det är ju, levande varelser innehåller ju jättemycket kol och naturen. Alltså det är en typ av kemi. Läkemedelskemi är ju också mycket kolkemi. Och det handlar mycket om att tillverka nya ämnen och studera dem. Och läkemedelssubstanser till exempel. Men det kan vara jättemycket olika saker. Så att kolkemi. Men en del kommer ihåg det från högstadiet när man skulle rabbla upp så här metan, etan, propan, butan, där långa olika kolkedjor med olika längd och så där. Det brukar folk komma ihåg vad det är, och det är en del av organiska kemin.
Ja, alltså kemi och fysik var mina fysik, kemi och matte var mina svaga ämnen.
Aha.
Så när någon doktorerar i kemi eller fysik, då är det i min värld. Du vet, det är som att lära sig att flyga med händerna. Det går liksom inte.
Ja, men det är märkligt det där. När man inte kan någonting så verkar allting så otroligt svårt. Hur kan någon förstå det här eller kunna och så? För mig är det så med datorer, att det är, liksom, det är svarta lådor. Hur kan någonting fungera överhuvudtaget? Eller en bil, alltså, med all elektricitet och kopplingar och sånt där. Hur kan det vara möjligt? Det är för mig lika konstigt. Men det är så, när man har hållit på med någonting väldigt mycket och förstår det, ja, då är det ju inte lika konstigt längre. Mm.
Hur länge jobbar du som ingenjör?
Så jag var ju klar med min doktorsavhandling när jag var 30. Och sen jobbade jag i läkemedelsindustrin i 6 år. Ja, och så jobbade lite som lärare. Det har jag gjort i flera olika omgångar. Så det är lite så här mellanspel som jag har gjort som lärare. Och det får man ju göra när man doktorerar också, så får man ju undervisa en del när man är på universitetet. Mm. Och det är roligt, tycker jag. Jag tycker det är fantastiskt roligt. Det är bland det roligaste som finns, att undervisa. Och trots det är jag inte lärare. Det är bedrövligt, jag vet. Men...
Mm. Vilket universitet?
Stockholms universitet var jag på. Men okay. Min grundutbildning, den gjorde jag på KTH.
Okej. Okay. Mm. Och sen drogs du in i... Eller var det under tiden som du jobbade med inom läkemedelsindustrin som du började med politik, fritidspolitik?
Ja, alltså det som jag var ju som sagt, jag höll på lite i Vänsterpartiet ganska tidigt då, när jag var runt 20. Men sen höll jag inte på med politik förrän, ja, det var egentligen 2010 som jag började att engagera mig lite grann. Jag har alltid, alltså jag tycker det är lite svårt med politik. Det, liksom, man kläms in i ett fack. Och man måste liksom välja sida, och då tycker man en massa saker, tror en del som man kanske inte gör. Jag är en väldigt frihetlig person. Jag gillar inte att tryckas in i fack eller att folk tror saker om men som inte stämmer och sådär. Jag vill få vara individ. Och det är svårt att vara i politiken, och särskilt då om man är med i ett politiskt parti. Så jag gillar inte det här med partipolitik. Det är så begränsande, tycker jag. Men jag tänkte att jag kan inte hålla på och bara liksom säga att men det är så svårt och det går inte och det passar inte mig och sådär. Partipolitik alltså. Jag tänkte att nej, men jag kan inte hålla på och gnälla. Jag måste ju testa, jag vet ju inte, jag har inte varit aktiv. Så tänkte jag att ja, men jag var med i Miljöpartiet då på den tiden, 2010. Jag kommer inte ihåg när jag gick med, men det var några år innan, tror jag. Men då tänkte jag att nej, men nu ska jag börja gå på lite möten och liksom se hur gör man? Vad händer? Ja, sådär. Och ja, det var ju roligare och mer intressant än vad jag trodde. Mm.
Och dina erfarenheter då från Vänsterpartiet, var det ungdomligt oförstånd som lockade in dig i den rörelsen?
Nej, men det är många som är vänster när de är unga. Och det var väl jag också, liksom. Man ville väl, man tycker att alla ska ha det bra och fördela pengar. Det var ju ganska mycket det som jag var inne i då, när jag har liksom rannsakat mig själv. Att ja, men vi har sånt överflöd i samhället och det är klart att det ska fördelas rättvist. Det är nog många som tänker på det sättet. Men då på den tiden tänkte jag ju aldrig på vartifrån de här pengarna kommer. Vad kommer de sig utav så att vi kan fördela någonting? Jag skulle säga att jag saknade kunskap då, förståelse för hur samhället fungerar överhuvudtaget. Och då var det lätt att falla in i det här. Ja, men jag är en bra människa, jag vill vara snäll. Ja. Men sen liksom, vart efter tiden gick, så såg jag ju det här att ja, men det här hänger inte riktigt ihop. Det här är inte riktigt logiskt. Man kan inte bara tänka på ena delen, det här med att det finns pengar och vi ska fördela det. Utan man måste ju tänka lite bredare, lite större. Och jag är ju ingenjör, jag tycker att det är väldigt viktigt med logik. Saker och ting ska hänga ihop. Och det ska vara liksom ärligt och hederligt och ja, logiskt. Så Sen har man en massa olika åsikter, men liksom själva argumentationen och sådär, fakta och så, det måste ju ändå vara logik och liksom sant. Men jag tyckte att det gick inte ihop, argumentationen och politiken. Ja, men om man tycker olika saker i olika politikområden, så här, men det måste ju ändå hänga ihop. Det måste finnas någon sorts röd tråd. Man kan inte driva en massa orealistisk politik och köra med en massa floskler. Det där gillar jag verkligen inte. Så att, nej, jag slutade ju då med partipolitiken någon gång efter 20. Jag kommer inte ihåg exakt när det var.
Mm. Och nu jobbar du som slöseriombudsman vid Skattebetalarnas förening.
Mm.
Och slöseriombudsmannen tror jag att folk främst känner vi från Martin Borgs. Han var väl den första?
Nej, han var inte den första. Det var faktiskt inte tidigare. Nej, det finns några tidigare. Men han gjorde ju film som blev ganska omtalad och jättebra grejer.
Så att, ja, någon då, annan betalar.
Mm, precis.
Det är en jättebra dokumentär.
Ja, alltså det borde göras mer film som har med vad vi använder våra skattepengar till, tycker jag. För det blir väldigt talande och det finns en hel del komik i det, tyvärr. Liksom. Men det lämpar sig väldigt bra för just filmformat. Men sen är ju inte jag någon filmskapare. Så, och det är det som är poängen med slöseriombudsmannen. Att det är inte en slöseriombudsman som sitter jättelång tid, utan det kommer hela tiden nya slöseriombudsmän som jobbar lite annorlunda med frågan. Och de driver lite grann liksom sina frågor utifrån vad man kan och vad slöso just då är intresserad av och sådär. Så att det blir lite variation i arbetet. Man når lite olika målgrupper och så.
Mm. Och det är lite roligt med, alltså när man kollar på de här dokumentärerna. Jag rekommenderar alla som lyssnar på det här och kolla på de filmerna. Han har två filmer. Jag tror att båda finns på YouTube, men någon annan betalar.
Mm.
Och när han var slöseriombudsman så gjorde SVT, man vill säga Sveriges Radio, så här står det i en artikel publicerad av Sveriges Radio då från 11 juni 2014. När Martin Borgs postar under namnet slöseriombudsmannen visas hans skattekritiska inlägg för tusentals följare. Man hör ju själv här skattekritiskt. De kan liksom inte sätta någon form av gränsdragning mellan skattekritik och slöserikritik. Man hör ju på namnet slöseriombudsman att det handlar om slöseri. Det är, man måste ju inte automatiskt vara skattekritisk för att man är emot slöseri. Det är min tanke i alla fall.
Ja, nej, men visst är det så. Det här är ju någonting som alla politiska partier och ideologier borde bry sig om. Den här frågan, det är ju inte en vänster- eller högerfråga. Sen kan man ju tycka lite olika om olika saker, men ja.
Slöseri, det är ju när man har en resurs som man slösar helt i onödan när man skulle kunna använda den på någonting bättre.
Mm.
Man brukar väl säga kasta pärlor till grisarna.
Ja.
Det är kasta pärlor till svin, säger man.
Ja.
Och det är, de har ju ingen behållning av de där pärlorna. Medan man kanske skulle kunna förädla dem genom att laga halsband och sälja dem till någon i Österrike som ger en mycket pengar. Alltså, men slöseriombudsmannen, vad jag förstår så handlar ju det om att bilda opinion, en opinionsbildande tjänst inom Skattebetalarnas förening. Har ni en egen branch inom Skattebetalarnas förening, eller hur funkar det?
Hur menar du då, branch? Alltså, slöseriombudsmannen är ju en del av Skattebetalarnas förening, kan man säga, men att Slöso jobbar ju bara med den här utgiftsfrågan. Skattebetalarnas förening jobbar ju också med hur höga skattenivåerna är och hur ska skatterna, alltså hur tar vi in pengar. Men Slöso arbetar ju bara med vad vi lägger pengarna på. Mm. Så på så vis, och den är ju lite fristående också, så att Slöso får driva lite de frågor som den personen som har den här rollen tycker är viktiga. Mm. Så att den ligger lite vid sidan av, fast den hör till Skattebetalarnas förening.
Mm. Och har du några, det finns ju några otroligt roliga exempel på sjuka sätt som man använt skattebetalarnas pengar, som i till exempel någon annan betalar, så finns det en rondell, det är någon kommunstyrelse någonstans, en kommunfullmäktige som vill att det ska vara lite trollsk stämning när man kommer in i den här stan, så de sätter en rökmaskin i rondellen som kostar hur mycket som helst.
Ja.
Men först när de har installerat den så inser de att det är en trafikfara att skymma sikten.
Mm.
Har du några sådana roliga nutida exempel? För de här börjar ju bli ganska gamla.
Ja, jag vet. Nya sådana. Alltså de där är ju väldigt, väldigt tokiga. Det finns en del sådana. Men jag undrar, jag har funderat lite grann på det. Jag har inte stött på sådana jättetokiga exempel på slöserier. Massor med slöserier finns det. Men just sådana där väldigt galna, det har jag faktiskt inte riktigt sett under min tid. Och jag funderar på det. Är det bara för att jag inte har fått nys om dem? Eller är det för att politiker faktiskt tänker efter lite mer? Och att det kanske finns några inom kommunen eller inom partierna som säger att liksom, det där är kanske inte riktigt smart. Vad kommer skattebetalarna säga om det här? Jag vet inte om det är så att vi har blivit lite smartare. Men just det här att vi har ett väldigt snabbt medieklimat och informationen går väldigt fort. Alltså det räcker ju att en person ser någonting tokigt i den personens kommun, lägger ut det på sociala medier och sen kan det hamna i medierna och folk delar det och sådär. Alltså jag undrar om inte man har blivit lite mer försiktig.
Mm. Jag hoppas det.
Ja, precis. Det kan man ju hoppas. Dock, som sagt, det händer ju hur mycket som helst då. Det är inte så att det tar slut, slöseriet, tyvärr. Slösor lär behövas under överskådlig framtid. Så länge det finns skattepengar egentligen. För det är det som är själva problemet med skattepengar, eller problemet. Saken är ju den att det blir ju slöseri på grund av att det är någon annans pengar som våra politiker hanterar. Det är liksom grundproblematiken. Det gör inte ont i deras egna plånböcker om de tar fel beslut. Därför att det är någon annans pengar.
Ja, och så får man ju, det är ju det. Det är ju någon annans pengar och det kan ju vara olagligt också. Alltså jag kommer ihåg 2000, det var precis när jag flyttade till Sverige, så det måste vara runt 2016-2017, så fanns det ett kamelcenter i Göteborg där de började att de skulle importera kameler och så skulle folk få. De menar liksom att det här var det perfekta integrationsprojektet. Man kommer att kunna anställa hur många som helst. Och de menar att stora företag skulle få komma dit och göra modevisningar och grejer. Det var liksom jättekonstigt. Och sen blev de här nu under 2021 så blev de ju dömda för bedrägerier. För att de har blåst bort massa skattepengar och så har de tagit pengar från Arbetsförmedlingen och satt i egna fickor. Det här är bara ett exempel som jag kommer på nu från huvudet, men det har liksom gått över ganska lång tid. Och man får komma ihåg att hantera skattepengar, det är ju andras pengar som man håller på med, och det tänker inte folk på.
Nej, alltså det blir ju en form av fartblindhet att de som sitter och bestämmer år efter år, liksom pengarna bara rullar in, och det är klart, ja men vi ska ju spendera de här pengarna på bra saker, och då man tänker inte efter lika mycket. Det är därför det behövs granskning hela tiden och folk som ifrågasätter och att det finns journalister, och, men även allmänheten och ja, men olika instanser. För det är så fruktansvärt mycket skattepengar som vi betalar i skatt totalt och som läggs på olika saker.
Ja, det finns en person, en åländsk person som jag är bekant med. Jag ska inte namedroppa honom nu, men jag ska citera honom. Han hade sagt om angående kommunpolitiker som bränner bort pengar. Alltså kommunpolitiker är ju ofta, de är ju liksom inte groomade i ungdomsföreningar och så, utan de är ju ofta mannen från gatan som blir inplockade på de här listorna och kommer in i sina kommuner. Och det är ganska lätt på många platser i Sverige att komma in i ett kommunfullmäktige. Och då har man helt plötsligt ganska stora pengar att hantera. Och då hade den här personen sagt att när de pratade om hur man har bränt flera miljoner euro på ett projekt, och en miljon euro det är 10 miljoner kronor, och då hade han sagt att enda anledningen att de kan bränna pengar på såna här projekt, såna här miljoner, är för att de inte vet hur svårt det är att tjäna en miljon euro.
Ja, tänkvärt. Det är precis så.
För att de i en kommun, för en kommunfullmäktige ledamot eller en kommunstyrelseledamot eller ett kommunalråd, då kommer ju pengarna bara varje år så kommer de spanar från ingenstans. Och sen är det bara att börja bränna dem.
Ja, precis. Och det går ju inte att komma ifrån. Så är det ju. Men det är klart, sen kan man ju diskutera om det här med ansvarsutkrävande, att när det går fel eller man gör dåliga satsningar, alltså vad finns det för mekanismer som liksom gör stopp på de dåliga besluten och aktiviteterna som politikerna gör. Och det, ja, det finns ju inte många
demokrati är ju inte svaret. För sossarna sitter ju kvar nu helt ensamma i regeringen.
Ja, precis. Och det är ju på nationell nivå. Men sen är det ju på lokal nivå också. Men det är det här, vissa säger ju att ja, men val, det finns ju fria val. Man får välja något annat då. Ja, men det är ganska många partier som är väldigt lika. Och det går liksom inte att pinpointa en viss fråga och rösta för den frågans skull. Därför att liksom, val funkar ju inte på det sättet. Rösta på en person eller ett parti eller så. Det går inte att säga sin åsikt i enskilda frågor. Och ja, det är
väldigt svårt att slå ut ett parti också eftersom man har de här partistöden som fortsätter. Feministiskt initiativ får ju fortfarande pengar, partistöd.
Precis, ja, det är ju en fråga i sig som man skulle kunna diskutera. Eller som Slöso också har lyft fram flera gånger, och jag har pratat om det tidigare också, det där med partistödet, hur det har påverkat.
Vad tycker Slöso om partistödet då? Eller vad tycker du? Det är ju du som är slöseriombudsman.
Ja, nej, men det är ju politikerna tillskansar sig våra pengar till sig själva för att det ska bli lättare och bättre för dem. Och det är ju inte jättebra. Alltså partierna har ju krympt på sistone. Det finns ju inte så många medlemmar längre som är med i partierna. Nej, men då tar de våra pengar då istället. Då behöver de inte bry sig om medlemmarna överhuvudtaget. Att rekrytera, lyssna på dem, att se till att engagera folk. Liksom det är toppstyrda organisationer, eller har blivit. Och då känner ju alltså folk att, ja, men varför ska jag engagera mig? Jag kommer ändå inte komma upp på någon lista och liksom kunna få bidra och säga till om något. Så här, de stannar utanför, och de som är inne i den här värmen, ja, men de vill ju naturligtvis fortsätta att få en lön och pengar och driva sina frågor. Så att, ja, det konserverar systemet, och ja, det behövs inte helt enkelt att ha partistödet, men det har vi nu, och det har ju blivit större också.
Men du som person då, antar jag att inte är politiskt, alltså för någon form av politisk agenda driver ju slöseriombudsmannen.
Ja, alltså visst är det så. Jag som slöseriombudsman fokuserar ju på liksom utgifterna, och det handlar ju om sånt som är regelrätt slöseri som alla håller med om och så. Men sen så ibland lyfter jag ju också fram frågor där man faktiskt kan tycka lite olika om slöseriet. Men det kan man ju bara, det här med kommunpoeten till exempel i Tranemo. Jag kan ju tycka att det är slöseri när det finns andra viktigare saker att hålla på med. Men man kan ju också tycka att nej, men det här är bra spenderade pengar. Och det får man ju tycka också. Alltså en poäng med Slöso är ju att lyfta fram, det här går våra skattepengar till. Och sen får man göra sin egen åsikt. Ibland håller man med Slöso, ibland inte. Men liksom, steg ett för att kunna göra sin åsikt är att bli medveten och veta om, känna till vad skattepengarna går till. Så att en stor del av jobbet är ju bara att synliggöra den här frågan. Att det här är en viktig fråga. Liksom, om vi klagar på, eller liksom vi ser att det finns brister i samhället i övrigt, ja, men då måste vi tänka, ja, men vad gör vi med pengarna överhuvudtaget? Ja, då måste man bara titta på de här grejerna. Så att, nej, men Slöso är ju lite som att röra runt i grytan, brukar jag säga. Alltså, ja, slänga in lite pinnar på brasan och få folk att tänka efter och diskutera, debattera. Och att politiker också känner lite press att ja, men det finns någon som granskar. Det finns någon som bryr sig, det finns någon som kommenterar. Ja, rör runt i grytan.
Vad har ni för kanaler? Vad har du för kanaler? Jag säger ni för att jag vet att det har funnits slöseriombudsmän före dig.
Ja, precis. Alltså, det där är lite svårt. Alltså, jag är Slöso, men slöseriombudsmannen är egentligen en institution, kan man säga, en roll. Och den är ju större än mig. Alltså det är ju en roll som kommer att fortsätta. Sen efter mig då kommer någon annan. Så att det är lite svårt, det är liksom hur man ska säga. Är jag slöseriombudsman eller slöseriombudsmannen? Men slöseriombudsmannen är ju en institution. Vi har ju sociala mediekanaler och hemsidan. Men själva arbetet handlar ju om att liksom synas, höras, vara med i sådana här poddar också. Men liksom, hålla föredrag, granska. Som Slöso skriver jag otroligt mycket mejl till olika myndigheter och kommuner och ställer frågor och politiker, allt möjligt. Och det syns ju inte utåt, så det är också en form av kanaler. Liksom, det är ju påverkansarbete det också, när jag skickar mejl till en myndighet till exempel. Då är de tvungna att inse att okej, det är någon som granskar, det är någon som bryr sig, de måste se till att svara, var har de den informationen, och jaha, någon efterfrågar det här, oj då. Ja, alltså det är också sätt att påverka.
Får du mycket tips från folk runt om i landet?
Ja, mycket tips, och det är ju jättebra, men det är ju bara jag som håller på med de här grejerna i princip. Jag har ju inte en stor stab, vissa tror ju det. Vissa tror ju till och med att Slöseriombudsmannen är en myndighet, men det är det ju inte, utan det är ju en del av en förening. Men det finns ju inte massor med folk som tar hand om de här tipsen. Det skulle kunna behövas fler. Jag alltså, kan inte göra någonting av alla de tipsen. Men ja, det kommer in tips, och det är ju bra.
Ja, alltså den dagen svenska regeringen inför en slöseriombudsman, då måste ju ditt ämbete vara klart. Då är det liksom...
Ja, fast alltså det här med att det skulle vara skattefinansierat, en skattefinansierad slöso. Alltså det finns ju andra sådana här instanser som ska granska vad politiker gör och så här. Och ja, det kan väl vara bra. Men det bästa är ju att det är helt fristående. Att det inte går på skattemedel. Det tycker jag i alla fall.
Mm.
Jag tror att det blir bäst så. Då riskerar man inte att hamna i massa beroenden. Och ja, men vi undviker den där frågan utan någon anledning. Så där. Utan nej, det bör vara fristående tror jag.
Så om det system som finns på plats, vad tycker du om det systemet? Alltså just med skatterna som vi uppbär idag och mängden skatt. Vad kan man göra? Vad kan man förändra? Vilken skatt skulle vi ta bort först om du fick bestämma?
Ja, det här är ju inte slösos. Alltså slöso har ju egentligen ingen... Alltså nu pratar jag om institutionen slöso. Har ju ingen åsikt i de frågorna. Men sen är ju jag... Om jag uttalar mig som privatperson, så jag tycker ju att vi har otroligt höga skatter. Och jag är fascinerad över, alltså, jag har tänkt på det innan, men särskilt nu när jag är slös och tittar på vad vi använder alla de här pengarna till. Alltså hur kan vi ha så höga skatter och hur kan människor acceptera att pengarna går till de här sakerna som de gör? Hur man kan acceptera att få så lite för sina pengar och att så mycket slösas bort. Och jag vet inte om man skulle kunna ha en sån här hög skattenivå som vi har och verkligen lägga pengarna på riktigt bra saker bara så att man liksom skulle få ut maximalt. Jag tror ju att ju mer skattepengar man tar in, desto större risk är det att det blir mer slöserier. Mm. Så ja, nu har jag sagt flera saker på en gång här. Jag är fascinerad över att vi kan ha så höga skatter som vi har, att det inte blir större protester. Men det är den här koka grodan-principen. Liksom, att man har ökat skatterna, ökat och ökat och ökat. Vi måste ha det här och det här och det här också. Och sen har vi hamnat så här högt.
Ja, men och sen också att man kommer in i ett paradigm där människor tror att saker inte fungerar utan stöd. Mm. Som till exempel i Finland så finns det inga mediestöd eller pressstöd. Mm. De där klarar sig tidningarna ändå. Mm. Och i Finland så finns det två officiella språk, finska och svenska, och det vet de flesta, men det bor drygt 200 000 svenskspråkiga i Finland, men ändå finns det svenskspråkiga tidningar. Och det är på grund av att det finns, alltså ifrånvaro av regeringar som ger stöd, så skapas det non-profits, alltså foundations, vad heter det på svenska? Det heter fonder.
Ja, olika typer av stiftelser och föreningar. Och det kan säkert vara olika.
Ja, och var vi då förmögna människor skänker pengar till de här stiftelserna som får förvalta förmögenheten. För har du tillräckligt mycket pengar, säg att du har 100 miljoner kronor eller 1 miljard kronor, då kan du på avkastningen dela ut ganska mycket pengar och ändå fortsättningsvis varje år få väldigt bra avkastning.
Mm.
Och med de pengarna som är helt privat finansierade, så finns det olika stiftelser i Finland som delar ut pengar till exempel svenskspråkiga tidningar som stiftelsen Konstsamfundet, som vars syfte är att få svenskspråkig litteratur och det svenska språket att finnas kvar i kultursfären i Finland.
Mm.
Och det görs ju helt på privata initiativ, och det här skulle högst antagligen också funka i Sverige, men det görs inte på grund av att i Sverige så finns den stora snälla regeringen som kommer och tar människors pengar och ger dem till folk som de anser att det är behövande.
Mm.
Vilka är i många fall då partikamrater eller folk som har liknande och politiska åsikter.
Ja, och det där är ju ett problem. Alltså, vi tror inte längre att man kan göra någonting om det inte handlar om kommunala eller statliga pengar. Alltså våra gemensamma pengar. Och det är beklagligt. Men det är ju liksom så här rädsla hos folk att nej, men vi kan inte släppa det här. Tänk om det blir dåligt. Vi kan inte minska skatterna när det gäller det här. Ja, en del säger ju till och med att demokratin ska försvinna och sådär om vi tar bort de här stöden. Och det är ju bara trams. Men liksom, det finns inte så mycket till politisk opposition som försöker att förklara eller liksom övertyga om det här. Att nej, det måste inte se ut som det gör i Sverige.
Nej, men det där är, jag menar, det finns många länder som klarar sig med mindre skatt. Och då blir folk så här, när man pratar om att sänka skatter, då är folk ofta så här, ja, men kolla på USA, kolla på deras system.
Mm.
Men kolla på hur mycket skatt de betalar i USA också. Och kolla på hur stor deras offentliga sektor är. Där handlar det ju mera om, tror jag, att man har ett system som från början är ganska dåligt. Och att man fördelar resurserna på ett ganska konstigt sätt. Alltså kolla på amerikanska försvaret och hur mycket de håller på krigar ute i världen. De pengarna skulle man kunna använda till socialförsäkring till exempel.
Mm.
Eller rymdprogrammet. De har ju ett enormt rymdprogram som också skulle kunna ge socialförsäkring åt människor. Att det där handlar ju om prioriteringar i grund och botten. Mm. Vad väljer man att lägga sina pengar på?
Ja, och även om då om man tar in lite skatt som du säger så kan man också lägga dem på fel saker. Precis som om man tar in mycket skatt så kan man lägga dem på fel saker. Slöseriet är ju det dåliga. Men sen är det ju det, men alltså när man tar in mycket skatt så då blir det ju minskad frihet för individer att själva lägga pengar på eller gynna det som de själva tycker är viktigt. Utan här blir det ju det som staten tycker är viktigt. Och det är här som jag är lite fascinerad över, att alltså, om vi har gemensamma pengar, då ska ju vi tillsammans liksom, genom politiken och demokratin kanalisera vad vi tycker är viktigt utifrån ja, vad vi tycker.
Mm.
Men frågan är hur ense kan vi bli? Alltså om man bara ökar skatterna, då, liksom, då måste vi vara mer och mer ense på något vis. Alltså att, förstår du vad jag menar? Att det är svårt att vara överens om så här mycket pengar. Vi kommer inte att vara överens. Och ju mer skatter man tar in, desto fler kommer att inte gilla de prioriteringar som staten gör med våra pengar. De tar en väldigt stor del och så lägger de på saker som vi inte gillar. Alltså fler och fler kommer bli missnöjda ju högre skatter man har. Det är också en anledning till att ha lite mindre stat och som människor själva kan få bestämma. Förstår du vad jag menar?
Ja. Ja, och sen finns ju hela det här. Alltså i Sverige så har ju, jag tror att det är Jonas Sjöstedt som har kallat Lafferkurvan för, alltså jämfört att tro på Lafferkurvan med att tro på jultomten. Och Lafferkurvan, det är ju en graf som visar hur villiga människor är att betala skatt i eller arbeta i förhållande till skattetrycket. Och den föreslår att om man sänker skatten, då ser människor att de får ut mera pengar för att jobba och därför jobbar de mera och därför ökar den totala skatteintäkten för staten om man sänker skatten. Men det går ju emot det Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tycker, för de bygger ju det här på att deras politik handlar ju om skattetryck.
Mm.
De vinner ju ingen popularitet på att sänka skatter. Om Magdalena Andersson sänker skatten, då är det en vinst för högern och hon vill inte ge en vinst till högern.
Ja, men det är fascinerande att det finns så pass liten och dålig opposition mot hur det ser ut. Alltså, det är en sak att människor är övertygade om att ja, men det här som vi har nu, det är det bästa. Och så där. Men det finns ju knappt några som jobbar för att visa att det finns alternativ som faktiskt skulle vara bättre. Alltså, det är så, ja, inom politiken, de flesta tycker nästan lika. Ja, det finns sådana som vill ha ännu högre skatter till exempel. Men det finns ju knappt några som vill ha lägre skatter.
Nej, men sen har vi ju borgerligheten som har helt lämnat över regeringen till Socialdemokraterna.
Mm.
De gör ju inte jättemycket, känns det som idag. Som att man har bara gett upp. Och, men här, ni får ju regera nu här. Vi kommer inte överens. Ta det bara. Och så ger man det till sina åsiktsfiender.
Ja, det känns som att det är mycket i politiken som inte riktigt fungerar. Alltså det är flera problem om vi pratar om liksom demokrati och kanalisera vad folket tycker. Det är väldigt mycket beslut som tas i frågor som inte alls folket tycker. Men det blir så ändå. Med sådana här som höghastighetståg. Liksom. Vilka är det som står på barrikaderna för det? Vissa är det som bara, ja, men bara vi får höghastighetstågen då kommer vi lösa alla problem och därför måste vi ha det. Liksom. Vi måste absolut ha det. Nej, men det blir höghastighetståg ändå. Trots att det är ingen knappt som driver den frågan. Det är bara liksom blir politiska beslut som egentligen ingen vill ha.
Mm. Det är för att ett parti med typ 5,någonting% i riksdagen har det som hjärtefråga och så går de in i regeringen och har det som sin heliga fråga. Och då finns det ju, inom politiken så finns det ju den här någon form av heder, att man hedrar varandras hjärtefrågor. Och det där har ju varit Per Bolunds våta dröm, att bygga mera tåg liksom.
Ja, fast jag förstår inte ens riktigt där heller, för det är inte någonting som de har sagt, att ah, bara vi får höghastighetstågen då. Okej, man behöver inte tycka att det är den viktigaste frågan, men jag tycker inte att de har drivit på så hårt för det heller. Men de kan ju ändå visa upp det när det någon som frågar dem, vad har ni gjort? Jo, men vi har drivit igenom höghastighetståg. Men liksom, det känns som att inte ens de är så där helhjärtat, åh, det här är det fantastiskt viktiga, det här är våran liksom superfråga här. Alltså det är knappt de som vill stå för det här, känner jag. Alltså jag
nej,
ja,
men
det är ju de som har drivit på mer än andra. Men, ja.
När det kommer till transporter också, om man kollar på flygindustrin och hur deras utsläpp minskar årligen, och hur kraven, och också alltså det är också flygbolagens i flygbolagens intresse att tillverka, att ha så billiga flyg som möjligt, alltså att släppa ut så lite bränsle som, eller använda så lite bränsle som möjligt, och det är ju bara tack vare att vi har massa flyg som flyger som gör att det utvecklas. Mm. Alltså om man avvecklar flyget, då kommer ju också utvecklingen av flygteknik att minska.
Precis.
Det är ju en konsekvens av det. Och jag menar, det finns ju en anledning att man tar, för ett tåg och ett flyg påminner ju väldigt mycket om varandra. Båda är plåtkapslar som drivs framåt, men anledningen att man tar ett flyg, det är ju för att du har mindre friktion uppe i högre, desto högre upp du kommer, desto mindre luftpartiklar krockar du med, och desto lättare är det att driva ett fordon framåt.
Ja, det går ju mycket snabbare också, så man knyter ihop delar av världen och ett land och så.
Och det mindre finns ju rådjur att krocka med, och mindre älgar och renar.
Precis. Ja, nej, men det är helt sant som du säger. Och det var ju en sak som jag tyckte var dåligt med Miljöpartiet, som jag, ja, som gjorde att jag lämnade, att man inte drev på just för förändring av de här branscherna. Liksom. Att man ska inte vara mot flyget, utan man ska vara mot dåliga bränslen som skadar på olika sätt. Det är det liksom, bränslena som vi, eller liksom framdriften, vad som krävs. De delarna som är dåliga, det är de som ska ändras. Vi ska inte lägga ner flyget, samma med bilen. Vi ska inte hata bilar och liksom försöka få bort dem, utan vi ska ju ställa om, göra om. Men det blir mer och mer så. Ja, förlåt.
Nej, förlåt, det är jag som ska säga förlåt. Vi har lite delay när vi spelar in över internet, så det är lätt att man avbryter varandra. Men det jag skulle säga om energikällor är att vi har ju en energikälla som är helt fantastisk, vilket är elektricitet. Och vi har en oerhört effektiv process för att få fram det, det vill säga kärnkraft. Och det är ju någonting som man har gått i krig mot nu i, vad blir det, 40-50 år i Sverige. Man har ju avvecklat kärnkraften, och jag menar, från början när bilarna kom, då fanns det elbilar, och det var elbilar man körde, och det fanns liksom ett laddningsnät för elbilar i New York på 20-talet, och folk körde runt i de här elbilarna, men sen sen kom ju den här hela, att man skulle bränna olja och så vidare, men nu står vi inför en sån framtid där vi kan utveckla elflyg, men jag tror inte att vi behöver vänta så fruktansvärt många, och 20 år så tror jag vi kommer att ha fullt fungerande elflyg som kan, jag vet inte hur den här tekniken fungerar, men de glidflyger en bit och flyger på batteri en bit, men hur man än vrider och vänder på det, så utvecklingen stannar ju inte nu.
Nej, precis.
Den går ju framåt hela tiden, och jag tror att man kan ha lite förhoppningar om att framtiden kommer att bära med sig nya tekniker. Det är bara att titta på batterier, hur de har utvecklats de senaste 10 åren.
Mm. Jo, visst. Ja, det går framåt.
Och så väljer man att satsa på höghastighetståg. Någonting som man börjar med på 1800-talet tåg, liksom.
Ja, och där har man ju inte ens riktigt någon plan. Man har inte någon finansiering, och liksom, samhällskalkylen är dålig. Och liksom, men ändå ska man ha det. Ja, nej, det går inte riktigt ihop. Och jag ska säga att kärnkraften, jag håller ju med om att i nuläget så är ju verkligen kärnkraften viktig. Men sen är jag ju inte något jättestort fan av liksom kärnkraft i sig. Det finns många problem med det också. Men man måste ju se till helheten. Alltså det, ingen energikälla är helt fantastisk och optimal, utan alla har ju konsekvenser. Det bästa är ju att man har en mix och att man försöker göra det så bra som möjligt på det stora hela. Och nu om vi ska ställa om till elenergi, ja men då behöver vi kärnkraften. Men då är det ju vissa som är helt dogmatiska när det gäller det då. Miljöpartiet till exempel. och vägrar och ha kärnkraft. Eller bygga nytt. Eller, ja.
Ja, alltså det där är... Jag tänker lite på... Nu kommer jag att låta... För den som är insatt i det här kommer jag att låta jättedum. Men det, om man är i sitt kök och håller på att laga mat till exempel... Och det här är kärnkraft jag pratar om nu. Jag jämför kärnkraft med att laga mat. Då kanske man öppnar ett paket köttfärs. Man öppnar ett paket broccoli. Och då slänger man allting i soptunnan. Och det är tillfälligt förvar. Man slänger det i soptunnan. Och det är tillfälligt förvar. Sen tar man sin soppåse kanske 2 dagar senare. Eller en dag senare. Så tar man sin soppåse, återförsluten. Och så går man med den till ett slutförvar. Det vill säga... sopstationen då, eller om man har ett sopnedkast, om man har tur nog att ha det. Och därefter så gör man ju någonting med soporna. De flesta soporna åker ju iväg och blir uppeldade och så blir de ny energi. Och så går det ut i värmenätet, eller så kanske man driver ångturbiner som skapar ny elektricitet av det. Och så har vi ju lärt oss att göra med det här avfallet. Förut så kastade vi bara ut det. Alltså på 1400-1500-talet så kastade man ut skräpet på liksom, om man bodde i Gamla stan då i Stockholm, så kastade man ut det genom fönstret. Men sen har man lärt sig med tiden att nej, men det här är inte bra. Vi hittar ett nytt sätt. Och det har man ju gjort nu när det kommer till kärnkraft. Man har liksom slutförvar. Man har mellanlagringar, så har man slutförvar. Men nu har man liksom uppfunnit teknik som åtminstone i teorin kan göra att man kan öppna upp slutförvar. Ta ut gammalt kärnbränsle och återanvända delar av det. Och då minskar man den här halveringstiden då, så länge som ämnena är radioaktiva. Och om vi bara har lite tillförsikt och har is i magen, så tror jag, och det är ju bara... jag är positiv, jag är inte så negativ när det kommer till det här. Så tror jag att om vi redan idag... kan minska halveringstiden och öppna upp våra slutförvar och använda det bränslet, så kanske vi inom en överskådlig framtid kommer till en punkt där vi aldrig behöver utvinna nytt material för att bränna, utan att vi bara kan använda gammalt material, för att vi blir bättre och bättre på den här tekniken, vi förfinar det. Och det är ju genom att satsa på kärnkraft. Sverige har ju varit en av de ledande i världen på kärnkraft. Men sen beslutar man i någon form av frenzy på, var det 70-talet, att nej, men nu får ingen någonsin bygga ett nytt kärnkraftverk i Sverige.
Ja, det här med att man inte har fått forska på och utveckla och studera, och så här, det har ju verkligen varit hål i huvudet. Det är ju helt galet. Men det finns fortfarande sådana tendenser nu när man pratar om klimatet och sådär, att det finns tendenser att vissa saker får man inte studera därför att det för att man skulle motverka klimatförändringar, för att ja, men det kan göra att man kanske vill använda den här metoden och den är för farlig, så att vi får inte, nej, så forskarna ska inte ens göra de här experimenten. Så tyvärr finns det där tänket fortfarande kvar idag.
Ja, så gjorde man ju till exempel på narkotika. Det fanns ju viss narkotika som läkemedelsindustrin fann jättevettig, som diamorfin till exempel, som man kan använda som smärtstillande, eller amfetamin som man kan använda som ADHD-tabletter. Men alla andra droger så fick man inte forska på i Sverige. För att det var haram. Det känns ju mer som att man är rädd för vad man ska komma fram till. För man visste ju redan då att alltså, morfin har man ju använt opiater hur länge som helst. Jag tror till och med typ indianerna använde opiater på något sätt, förädla valmo eller någon form av tidigare nomadiskt folk har använt valmo för att kunna liksom få fram smärtstillande, och man har använt koka plantor som man har tugga och så vidare. Och det här har man ju vetat länge, att det finns saker man kan hämta i naturen som har läkemedels eller effekter som kan vara bra inom läkemedel. Men det har man också förbjudit i Sverige. Nu har man ju börjat göra det igen. Man forskar ju på psykoaktiva droger, typ LSD och svamp på Karolinska nu. Men det är ju någonting man har börjat med nu. Men slutade man med på 70-talet. Tänk vad man skulle kunna ha kommit fram till under de här åren. Man kanske skulle ha gjort något jättestort breakthrough, kanske bota någon sjukdom, whatever.
Ja, jag kan inte just liksom, det ämnet, men det, ja.
Men att hindra folk från att forska liksom.
Precis, alltså jag är ju forskarutbildad och jag tycker att man ska få forska på saker, för det handlar ju om att lära nya saker. Och man vet ju inte från början vad det kan leda fram till. Och ja, det kan leda fram till dåliga saker. Men man måste också tänka på att det kan leda fram till bra saker. Och därför så tycker jag att man ska få forska på och undersöka i princip allt. Sen är en annan sak, tycker jag, om man till exempel ska använda människor eller mänsklig vävnad eller någonting sånt där. Alltså de etiska frågorna, att hur får man testa saker och så på människor till exempel. Det är någonting som jag tycker att man kan diskutera mera. Men just det här att man inte ska få forska på vissa ämnen eller frågor eller någonting sånt där, det tycker jag är galet. Vi måste ha en sån pass öppen inställning till vetenskap och se hur mycket bra som det har lett till, men också skulle kunna leda till. Så det tycker jag inte att vi ska begränsa.
Nej, men som till exempel kloning, alltså att man klonar ett djur. Det var någonting man upptäckte. Det var ett får, var väl det första kloningen som man gjorde. Dolly. Och det var, vad kan det ha varit, på 60-70-talet eller något sånt?
Ja, jag vet inte. Det var nog lite senare, tror jag.
Ja, det är ganska nytt. Men då kom man ju ganska snabbt överens om att det här kan vara ett problem. Vi har kommit till en, vetenskapen har liksom lyft till en nivå nu att vi kan klona folk. Vi skulle kunna skapa 100 stycken Stefan Löfven om vi klonar honom. Och det skulle bli, för det första skulle det bli väldigt obehagligt, alltså rent mentalt, men sen skulle det rent fysiskt också vara ganska farligt. När man klonar så blir det också mycket missfall och det kan bli skador för djuren då, som och då kommer man ganska snabbt överens, och det är ganska rimligt att säga, men det här kanske vi inte ska hålla på med när det kommer till vetenskap. Vi kan göra det nu. Kanske man kan klona möss eller whatever för att kunna använda dem i forskning. Men kanske inte boskap eller människor.
Ja, precis. Och sen att man korsar arter och sådär. Det kan man också diskutera ibland när man sätter in liksom gener från någon art i en annan art. Så att det blir någonting helt annat. Alltså vi har ju gjort växtförädling och sånt där. Och det är ju inte fel i sig. Men det kan dyka upp definitivt etiska frågeställningar där man kanske bör dra en gräns. Det tycker jag också. Men liksom generellt sett när det gäller vetenskap och att undersöka saker, så är jag verkligen för det. Jag är en sån här nyfiken person i grunden också. Det är därför jag har hållit på med vetenskap. Naturvetenskap är ju mina favoritämnen. Det handlar om att jag vill förstå saker och liksom gräva i saker. Ja, så där med att förstå saker, det tycker jag är en fantastisk drivkraft som gör livet så mycket roligare också.
Ja, och vetenskap är ju, alltså det är vetenskapen vi ska tacka för att vi är där vi är idag. Det är ju att man gick bort från, man vände sig bort från de förklaringarna som man fick av religionen och börja ta reda på saker själv istället.
Ja, nu är det ju svårt att förstå att man hade då en kyrka tidigare till exempel, bland annat, som hindrade att man utforskade saker eller testade saker eller pratade om vissa saker eller föreslog vissa saker. Alltså för oss är det ju ganska främmande. Men så var det ju en större del av liksom människans hela historia. Det är ju först de senaste typ 500 åren eller någonting sånt där, kanske lite längre, beroende på var det är på jordklotet. Som vi verkligen har börjat ifrågasätta eller ställa frågor helt enkelt. Och börjat fundera över svaren.
Det kommer ju väldigt mycket människor till Sverige och har kommit från länder där man har lite äldre tankar och kanske har lite mer, man är lite mer religiös och tror mera på skrifter. Och då utmanas ju Sverige, som är ett väldigt sekulärt och modernt land, med tankar om saker som Gud har sagt, påbud som Gud har sagt. Och det här har man ju ganska länge hållit på att vänt sig ifrån i Sverige. Men sen har ju Sverige också en förordning om yttrandefrihet och religionsfrihet som är så stark. Så att när människor står och säger de här sakerna som är helt galna egentligen, alltså om man tänker efter, så är det mycket religiöst. Det är ju ren och skär, det är ju sagor och galenskaper. Och jag ska inte ta något exempel nu på grund av att jag vill inte stöta mig i onödan med folk. Men Gud har sagt det här och Gud har påvisat det här och Gud säger att man ska få behandla kvinnor på det här sättet och så vidare och så vidare. Och så är vi i Sverige där vi har liksom saker som är helt annorlunda. Det skapar ju stor konfliktyta. Och där är det ju också vetenskapen som ställs mot religionen.
Mm. Ja, jag vet, men det som är bra med Sverige, det är ju det att just man får vara religiös, du får ha åsikter, du får gå i kyrkan och så. Men det finns också vetenskap, vi har universiteten, vi förmedlar kritiskt tänkande till barn och ja, alla. Liksom det är en viktig grundbult i det hela. Just det här med att det kan samexistera här är så bra. Jag är med i Svenska kyrkan och jag har en tro. Men det hindrar inte mig från att vara forskarutbildad, hålla på med naturvetenskap, vara intresserad, tycka att det är viktigt. Liksom, de skär sig inte för mig, utan de är två delar som liksom, ja, de existerar samtidigt och är viktiga för mig. Och då, för mig krockar det inte. Men jag vet ju att det gör det för vissa andra. Men jag tycker att det är fantastiskt att det går att faktiskt kombinera det här. Och det är ju dit som Sverige har kommit också. Det är inte så att det är förbjudet att vara religiös här, även om det är vissa som uttalar tokiga saker, tycker många och sådär. Utan det är faktiskt tillåtet att vara det. Men ja, det är ju, när det kommer från andra länder så, personer från andra länder, så kan de ju tycka att det är väldigt annorlunda här. Mm.
Ja, det är ju Sveriges stora utmaning, som högst antagligen kommer att bli också valfrågan även det här valet. Integration.
Ja, precis. Hur vi ska samsas. För ibland måste man ju ta ställning. Jag menar, våra gemensamma institutioner, skolan och vården och ja, politiken generellt och vilka lagar vi ska ha och så vidare. Där måste vi ju komma överens om någonting. Mm. Och det är ju inte alltid så enkelt.
Jag kan tänka mig att det blir en spännande tid för dig att gå in i ett valår. Nu är det ju, ja, det är 9 månader tills riksdagsvalet i Sverige.
Ja, det är inte lång tid.
Eller till alla val. Och som slöseriombudsman och få sitta på det här ämbetet under valet måste ju vara extra spännande, kan jag tänka mig.
Jag kommer dock inte sitta så länge. Jag vet inte riktigt hur länge jag har min roll här, men jag har ju faktiskt suttit ganska länge nu, så att det är dags för någon annan slöseriombudsman snart att ta över.
Hur ofta byter ni?
Det är olika. Det finns ingen liksom gräns eller så, men det ska ju vara lite ombyte. Jag har ju faktiskt suttit längre än 1,5 år nu. Så att tiden går. Men någon kommer att få sitta under valet. Den saken är klar. Så om vi säger så. Och ja, men det blir intressant vad som kommer att diskuteras i valrörelsen. Generellt sett. Det finns ju väldigt många brinnande frågor. Men vad som kommer att hamna i fokus. Ja, jag är inte riktigt säker på vad det blir.
Hur blev du slöseriombudsman? Sökte du jobbet eller blev du tillfrågad eller?
Jag blev tillfrågad och för mig är det en stor ära att ha det här jätteviktiga uppdraget, så att jag tackade ja.
Mm. Och om vi ska gå igenom lite slöseri då från 2021, har du någonting som du ser tillbaks på som extra utstickande?
Ja, alltså jag har ju, som jag sa, olika slösos har ju lite olika fokus och jag hamnar ju ofta där. Och jag tycker att det är viktigt att man pratar om inte bara enskilda slöserier utan mer systemfrågor som handlar om slöseri. För det finns ju en hel del system och sådär, hur vi gör saker och ting som hela tiden gör att pengar läcker ut. Alltså vi gör inte saker på bästa möjliga sätt. Och jag har ju tittat en del på sådana saker, men de kan ju vara ganska svåra att få grepp om, sånt här som massa byråkrati. Till exempel administration. Nu börjar vi ju, jag tycker att det är fler och fler som pratar om det här med att vi har skapat väldigt mycket överbyggnad till det offentliga. Alltså man utvidgar hela tiden organisationen och det är mer som måste göras. Och ju fler som jobbar där, desto mer måste vi ha delar som säger hur vi ska jobba. Och det måste vara mångfald och värdegrund och kommunikation, en sån sak som har ökat jättemycket. Och jag har försökt att och liksom lyfta fram de sakerna också, hur viktiga de är, även om de är lite svåra att greppa. Det är någonting som jag har försökt lyfta fram särskilt. Men om du säger, du sa 2021, alltså förra året, ja. Vad som liksom har stuckit ut. Alltså någonting som också finns med i årets värsta slöseri, det är ju en omröstning som pågår nu, jag vet inte om du känner till det. Slöseriombudsmannen har ju en årlig omröstning om årets värsta slöseri och då får allmänheten rösta. Det får man fortfarande göra. Jag vet inte riktigt när det här sänds, men det går nog bra att fortsätta rösta ett tag till. Så det är 10 stycken bidrag som man får välja mellan. Och där är en sak som jag tycker är liksom, som karaktäriserar 2021 eller som är en stor sak. Och det var ju det här med EUs coronafond som vi beslutade om. Även Sverige liksom sa okej till förra året. Och det är en ganska stor sak därför att det här är ju steg för EU att växa, att hantera ännu mer av våra pengar. Det blir ännu mer bidrag som delas ut från EU. EU är en gigantisk instans för att dela ut bidrag. Och det är liksom våra pengar som går dit och så delas det ut till resten av Europa och också lite tillbaka till oss. Men Sverige är ju nettobetalare till EU.
Ja, alltså det är ju socialism på en, på en överstatlig nivå.
Mm. Precis, och då har vi ytterligare en sån instans. Då har vi inte bara svenska staten utan då har vi EU också.
Ja, det är ju helt, alltså det, och det där håller jag med om. Att man gav oerhört mycket pengar till den här coronafonden och också de här lånen som man borgar mot driftbudgeten. Vilket gör att nu om något land vill lämna EU nu så är det stor sannolikhet att det landet är, inte kan göra det på grund av att man är skuldsatt.
Ja, precis. Och det där, alltså det är svårt att förstå sig på EU och det är ju ett problem med EU. Alltså att vi vet knappt hur saker och ting funkar för att det är så stort, det är så gigantiskt, det är jättesvårt att granska, säger jag då, som har försökt att hitta i den här EU-byråkratin. De har ju inte offentlighetsprincipen på samma sätt som vi har. Det finns ju en del dokument, men det är svårt att förstå trots att det översätts till svenska, därför att man vet inte ens vad man ska leta efter i den här enorma byråkratin. Och nu har jag tappat tråden vad jag skulle säga om det. Jag kommer inte ihåg vad jag skulle
säga. Du har lånen kanske?
Ja, alltså vi lånar ju en hel del och det var ju någonting nytt för EU, det här med att man skulle ta gemensamma lån. Och det är på ganska lång sikt också. Vi ska ju betala av de här lånen fram till 2058. Och det är för att vi har haft en pandemi och vi ska återhämta oss från den här pandemin. Men det är att vi vet ju inte vad som kommer hända fram till 2058. Det kan komma tre pandemier till som blir mycket, mycket värre. Men nu ska vi alltså pytsa in massor med pengar dit. Det ska delas ut en massa bidrag och framförallt då till sådana stater då i Europa som har lite knackig ekonomi, som kanske skulle behöva sanera sina ekonomier och göra på ett helt annat sätt istället. Men nu får de bidrag istället. Och det blir ju inte lika viktigt för dem då att ställa om och ta hand om sin egen ekonomi. Alltså det finns så många aspekter i det här, men just när det gäller alltså varför det här är en stor sak, det är ju det här med att det är liksom ett nytt steg, större steg för EU, närmare beskattningsrätt för EU, att EU tar in egna skatter. Det är någonting som EU inte har gjort, men det finns ju, alltså EU håller på att ta fram system för hur de ska ta in skatter från medborgarna i EU direkt och inte genom medlemsländerna som man gör nu. Alla medlemsländer betalar ju medlemsavgift, det är ju den stora potten.
Ja, så att
det blir större och större och mer överstatligt.
Vi kan väl gå igenom de här 10 bidragen som finns. Om vi börjar med nummer 1, studiecirklar som inte finns.
Mm. Ja, det handlar ju om problemen inom folkbildningen då, inom våra 10 studieförbund där det har uppdagats en massa fusk. Och det är under lång tid och det här är någonting som tror jag väldigt många har vetat om. Men det händer ändå ingenting. Så man liksom, ja men alla vet att det är så här, det är inte något större problem. Men nu har ju till slut det här nystats upp och man har gjort lite analyser under en tid. Och sett att oj vad mycket pengar det är som läggs ut på sånt som inte finns ens. Alltså man betalar flera gånger för samma lokaler eller man betalar för studiecirklar där det inte kommer några liksom, deltagare. Alltså man plöjer ner pengar på ingenting.
Och det här är ju sossarnas hjärtebarn, alltså arbetsgivarnas bildningsförbund och studiecirklar och Ibn Rushdie och alla de, Ibn Rushd heter det.
Också, precis, och, men man kan ju ställa frågan också överhuvudtaget där med folkbildningen, alltså för 50 år sedan eller 100 år sedan, jag vet inte när de började ge ut det här, men då kanske den här typen av folkbildning var väldigt, väldigt viktig, för det fanns inte något annat. Men i dagens samhälle så ser det ju lite annorlunda ut. Vem som helst kan ju starta en podd eller driva en förening och man kan kontakta andra på andra sidan av liksom landet och jobba tillsammans med dem. Alltså välja att göra det. Så det finns ju så många olika sätt att utbilda sig på eller förkovra sig eller jobba tillsammans med andra. Behöver vi ens det här? Är en fråga man kan ställa sig också. Mm.
Och nummer 2, draperad poesi, en hög skräp som någon har kastat i Borlänge.
Ja, det ser ut som det. Men det är ju skulpturer. Men det det ser ut som skräp.
Mm. Men det är någon, det är ju, vad det jag ser, det är att någon har dumpat sitt skräp mitt i en park.
Mm. Precis. Och liksom folk ska ju bo i den där miljön. Alltså det är ju hus runt omkring där. Och då får de se det där skräpet där. Alltså det, ja, jag tycker att det är slöseri.
Ja, och den här kostar 1,7 miljoner.
Mm, och till och med lite till då, men jag vet inte exakt hur mycket. Men ja.
Ja, det är bra. Det är bra. Det ska man kunna göra med sitt skräp. Jag skulle inte ha någonting emot att få 1,7 miljoner skattekronor för att dumpa mitt skräp i Stora parken.
Ja, men man kan ju turas om liksom, att men den här veckan då ska mitt skräp ligga där, och det blir väldigt demokratiskt och bra. Tycker du inte? Sen tar man bort det och sen kommer nästa person och får lägga sin skräphög där. Det här är ju innovativt. Nu blir jag kreativ.
Du kanske ska gå över till sossarna när du är klar på Slös. För det är så man får saker att hända i det här landet. Nummer 3. Skolplattformen i Stockholm. Det här har jag pratat ganska mycket om i min andra podd, Generation YX. Mm-hmm. Kan du berätta lite om den skolplattformen?
Ja, det är ett IT-system som man har utvecklat i Stockholms stad, som inte har blivit så bra. Det har försenats väldigt mycket. Det har kostat ohemult mycket pengar, uppåt 1 miljard kronor. Och det är ändå inte bra. Man har haft säkerhetsproblem, till och med fått som bannor från det som förut hette Dataskyddsinspektionen. Det heter Integritetsskyddsmyndigheten nu, om jag kommer ihåg rätt. Alltså mycket pengar för inte bra resultat. Och det här är ju så här typfall. Alltså IT-system är ju någonting som man plöjer oerhört mycket pengar i, och man verkar vara väldigt dålig beställare generellt sett från det offentliga. Tyvärr, alltså vad man önskar för någonting. Och sen verkar det vara så att man inte heller, när det inte blir som tänkt, eller när de här som ska leverera det här, för det här har ju varit företag som har levererat den här tjänsten eller programmet och så. Alltså man, från det offentliga sida så ställer man inte krav på att man verkligen ska få det som man har sagt att man ska ha. Vad är det vi ska ha? När ska vi ha det? Följer de inte det? Ja, men då ska man inte betala heller för det. Alltså att man sätter press på. Men det är ändå här, när det inte är ens egna pengar, då sätter man inte lika stor press. Man bryr sig inte lika mycket. Nej, men när Slös och lyfter fram någonting sånt här, det är ju för lärande. Alltså att andra kommuner ska veta att man kanske ska tänka efter lite om man ska göra en sån här stort projekt. Kanske kan man köpa in ett befintligt system istället som man vet fungerar bra, istället för att bygga sitt eget och man ska liksom skryta med det att wow, vi har det här fina systemet.
Ja, det som hände sen var ju att man på frivillig basis med hjälp av en öppen API byggde en egen skolplattform som var mycket bättre. Och då anmälde Stockholms stad dem för dataintrång bland annat och massa annat.
Ja, precis. De liksom de byggde en app utav den informationen som kom från skolplattformen. Och då var det ju tal om att snor de den här informationen utan att de får det. Men det gjorde man ju inte, utan liksom allt var i sin ordning. Men så då, som du säger, man plöjde ner en massa pengar på att försöka bekämpa det här initiativet, öppna skolplattformen som det heter. Ännu mer slöseri alltså.
Nummer 4 då. Kriminella bokar resor via universitetet. Det här har jag också pratat om tidigare.
Ja, precis. Ja, det är ju som det låter. Alltså, det var Uppsala universitet i det här fallet. Men tydligen så kan det ha skett på fler ställen, säger polisen i alla fall. Jag tror att det var polisen som jag kommer ihåg. Men i alla fall som har tagit sig in i universitetets bokningssystem för resor och bokat resor, alltså internationella resor, har lyckats göra det.
Och så har de smugglat människor, vapen och droger.
Ja, precis. Alltså det är väldigt företagsamt, måste man ju säga, att man har lyckats göra det här. Men alltså det här visar ju också på att alltså det kan ju ske såna här misstag och fel i det offentliga. Det offentliga är ju inte liksom ofelbart, men våra system är ganska naiva oftast. Alltså vi är samma med våra straff och kriminalvård och allt möjligt. Alltså våra välfärdssystem som det sker väldigt mycket fusk i. Alltså att man tror så gott om människor, så väl om människor. Ja, det är fint. Men det är öppet för bedragare att ta för sig. Och det är inte okej.
Okay. Nej, det finns lite system som hindrar. Vi pratade redan om nummer 5 på årets värsta slöseri. Men nummer 6, kommunpoeten i Tranemo nämnde vi. Men det är också så roligt så vi måste prata lite mer om det.
Ja, nej, men det var ju en kommun som kom på en idé att de skulle ha en kommunpoet som diktar om kommunen. Och så hittade de en person som sökte pengar från en statlig myndighet för att vara Tranemos kommunpoet. Och fick de pengarna, ungefär 900 000 kronor. Och ska då skriva dikter om vad som händer i kommunen och se kommuninvånarna och så. Och det kan man ju tycka att det kan man ju ha. Men, och den här kommunen försökte ju skylla från sig att ja, men det är ju inte våra pengar, det är ju statens pengar där. Ja, men det är ju någon som betalar de här pengarna. Men om det nu var så att kommunen tyckte att det här var jätteviktigt för kommunen, då hade ju kommunen själv kunnat lägga pengar på den här saken för att det var så viktigt för kommunen och invånarna. Men nej, då liksom hämtar man in pengar från staten. Det här är ju också en sån här relation, alltså kommuner kontra staten, som jag har försökt att lyfta fram och synliggöra, för det tänker man inte så ofta på. Man tänker liksom kommunerna har sin ekonomi, men i själva verket finns det massor med statsbidrag. Den här gången så går det igenom en person, men det finns också massor med pengar som går från staten till kommunerna i form av bidrag, alltså statsbidrag. Så att pengarna glider runt här i systemen och det är inte folk medvetna om riktigt.
Det är ju också oerhört orättvist mot alla andra poeter i Tranemo att en person ska få producera en dikt i veckan, medan de andra inte får betalt för det. Han får 900 000, eller hon, eller hen. Men alla andra poeter får ingenting.
Dock är det ju så att det är väldigt många som får pengar just för såna här kulturella eller konstnärligt arbete. Det finns ju väldigt många myndigheter som ger ut de här pengarna, men också kommuner som ger till sådana pengar. Alltså grejen att kommunpoeten i det här fallet har blivit omtalat, det är nog den här kommunpoet-titeln som har provocerat folk. Men de ska ju vara medvetna om, de som provoceras av det är ju att vi ger ut hur mycket pengar som helst, många miljarder varje år till sådana här liknande saker, men då kallas det inte för kommunpoet, utan det finns andra typer av vad de kallas. Kommunkoreografer finns det till exempel. Men sen också bara, ja, men man ger bidrag till konstnärer eller grupper eller vad det nu är för någonting. Och det kan man ju diskutera, men man bör liksom lyfta blicken lite grann, inte bara stirra på den här kommunpoeten, tycker jag.
Nummer 7, bistånd till Afghanistan med skralt resultat.
Ja, det är det här med bistånd. I det här fallet så handlar det om just Afghanistanbiståndet, eftersom det är någonting som har diskuterats. Att man har gjort en liten utvärdering av det, hur det har gått med det biståndet. Och vi vet ju vad som har hänt i Afghanistan förra året då. När länder drog sig tillbaka och talibanerna tog över. Men det handlar ju alltså om att man har använt biståndspengarna till lite fel saker. Man har haft väldigt god tro, man vill införa jämställdhet och demokrati och såna här fina, luddiga saker. Men att det som ger bäst resultat är snarare mer konkreta liksom hjälpinsatser. Alltså att Sverige, men också andra länder, har en tro att man kan förändra människors mentalitet och värderingar och hela samhällssystemet och sådär. Men det är inte så himla enkelt. Det är liksom kulturellt betingat. Det är jättesvårt att ändra människor. Det är svårt att förändra sig själv ens om man vill det. Men att försöka förändra ett helt samhälle utifrån är oerhört svårt. Och sen är det ju kopplat till korruption också. Att pengar hamnar i fel fickor och så vidare. Så att, ja, man kan ju fråga sig hur mycket man har fått ut av det här biståndet. Alltså, en del bra saker har man naturligtvis gjort. Det handlar om väldigt många miljarder som man har gett. Men det finns en hel del miljarder som kanske hade kunnat användas på bättre sätt.
Ja, alltså att det är ju en ganska typisk svensk grej att tro att man kan förändra andra länder utan att ha en grundläggande förståelse för hur förändring fungerar. För det är precis som du säger, alltså bara på ett personligt plan och försöka förändra en enkel vana som att stiga upp 10 minuter tidigare, sluta snusa eller alltså snusa med väckarklockan. Snusa, det är också någonting många säkert vill göra, men alltså bara sådana små saker är ju svåra. Tänk då bara försöka förändra en hel nation som har tusentals år av traditioner. Nu har man ju lyckats ganska bra när man i 20 år har haft ett Afghanistan där folk har fått gå i skola. Och det skulle ju ha varit eventuellt då framtiden, att den här nya generationen skulle fått med sina kanske lite mer sekulariserade åsikter kunna få ta över landet på sikt. Men det hoppet är ju det är ju borta nu.
Ja, det funkade ju inte riktigt så. Det var inte så enkelt. Nej, men det, man har ju inte tillräckligt stabila institutioner där, om jag förstår det rätt. Alltså som kan stå emot. Ja, det kan man ju prata mer om. Men det där är typiskt, jag bara säger det här storhetsvansinnet. Jag håller helt med om det som du säger. Alltså att Sverige tror att man kan förändra jättemycket ut i världen. Och man gör fina reklamfilmer och allt möjligt och kampanjer och sånt där. Men liksom, det funkar inte på det sättet.
Ja, det var ju någon, man menar ju att Sverige är bäst på klimatarbete i hela världen. Och sen var det någon jättestor konferens som Sverige inte ens blev bjudna på.
Ja, precis. Det kan man ju diskutera kanske vad det säger. Men ja, alltså vi tror, eller vi, Sverige och Sveriges ledning tror väldigt mycket om Sverige. Och det behöver ju inte vara dåligt. Det är bra med självförtroende. Men liksom, man måste också vara lite realistisk. Jordnära, ja. Mer jordnära. Mm.
Nummer 8. Lyxkontor till Sveriges kommuner och regioner.
Ja, Sveriges kommuner och regioner är ju organisationen som för alla kommuner och regioner i Sverige. Det hette ju förut SKL, Sveriges kommuner och landsting. Och det är ju ingen myndighet ska sägas, utan det är liksom en samarbetsorganisation. Och de vill ha större kontor till sina tjänstemän. Och de vill bygga ett nytt sånt i Stockholm som kommer att kosta väldigt mycket pengar. Och det sticker ju lite grann i ögonen varför man kanske överhuvudtaget behöver ha kontoret där, men varför det ska vara så fint och kosta så mycket pengar. Men ett problem med det här är att man inte ens är villig att berätta vad det här kommer att kosta. Och det här återkommer när det gäller SKR, att man är ju som sagt inte en myndighet och man är inte så transparent med vad man håller på med. Och det är inte bra.
Nej, men de har väl tittat på Elloborgen och bara, men kolla på dem. De har en jättestor och fin fastighet mitt i centrala Stockholm, det vill vi också ha.
Ja, men det är det här egenintresse, alltså att man tänker inte på vems pengar det är man hanterar. Men det är ju skattebetalarnas pengar. Mm.
Ja, det är ju läskigt att de inte behöver tillämpa offentlighetsprincipen.
Ja,
hur mycket pengar de får.
Ja, det borde de verkligen göra. Om man tänker nu under pandemin till exempel, så har ju de haft en otroligt stor och viktig roll. Alltså de agerar som en myndighet, men de är ingen myndighet. Och det, liksom, det går inte att granska på samma sätt som det går att granska andra myndigheter. Och det är verkligen ett transparensproblem.
Och deras perspektiv är ju det bästa över två världar. De får hur mycket pengar som helst från staten och de behöver inte redovisa det för någon.
Precis. Jag har ju försökt att få kontakt med dem. Men att de lämnar till exempel inte ut telefonnummer och så som man kan prata med någon handläggare, utan man får skicka mejl och så. Så att det liksom, det känns som det är en mur man möter.
Ja. Nummer 9. Rosa enhörningen i Malmö.
Mm. Ja, den där har blivit lite en symbol för specifikt Malmös slöseri, men kanske generellt slöseri. Malmö dyker upp ganska ofta i de här slöserisammanhangen. Det var en utsmyckning som man köpte in som kostade 900 000 någonting, 850 000. I samband med World Pride. Man är ju också med i Malmö i alla typer av sådana här kulturjippon och så. Det här var ju ett av de jipporna som har varit. Och ja, det är en rosa blinkande enhörning. Och den har nu fått vinterskrud, så man återanvänder den. Och det är ju trevligt, men det kostade ytterligare några hundratusen när man gjorde om den till lite så här vinterfin. Och så står den där och så ser den glad och så ut. Eller alla som tittar på den blir väldigt glada, sa kommunalrådet.
Man tror ju inte att det är sant. Alltså om man kollar också på omgivningen, så har de ju byggt den som en staty. Som man, alla de här fina statyer på herrar på häst som man har haft, eller som man har. Den är byggd som det, men bara det att man har målat den rosa.
Ja, precis. Och sen på regnbågsfundament då. Så den är ganska färgglad och så blinkar den och... Ja, men det skulle symbolisera att vi alla är unika och ja, det är ju fint. Men har Malmö inga andra problem som man behöver kanske lägga pengar på eller försöka fixa? Eller...
Ja, de har ju det. Jag menar, man har ju redan hängt regnbågsflaggor på i princip alla offentliga byggnader. Och det kanske räcker för att visa att folk är unika, tänker jag.
Ja, sen målade man ju om alla, 100 parkbänkar och massa papperskorgar och sånt där i regnbågsfärger också. Det kostade 500 000.
Ja, det är, ur mitt perspektiv så är det där att driva politik. Alltså man använder offentlig myndighetsutövning till att driva politik.
Ja, man kan ju ha olika syn på det där, men frågan är ju om det här är den bästa möjliga användningen av skattepengar. Det här kommunalrådet, han sa ju att han tyckte ju att den här kritiken var jättefånig. Vadå? Ska vi inte ha några blomkrukor mera i stan så där? Ja, fast alltså det är en sak att man har lite grann för att det ska se trevligt ut på vissa enskilda platser och så. Men det liksom, alternativet är ju inte att strössla med pengar helt överallt och ha liksom tusentals såna här blomkrukor överallt och de får kosta hur mycket som helst. Det måste ju finnas ett mellanalternativ, en balans i det hela som de kan rättfärdiga och som känns bra för befolkningen. Alltså det är så fånigt, hela den argumentationen. Så att, ja, den står med på listan, enhörningen.
Det finns ju konst som är fin för människor, alltså som objektivt kan klassas som fin. Kanske man ska fokusera lite mer på det, tänker jag.
Ja, dock vill de ju framhäva att det här var ju inte konst, utan det här var en gestaltning, kallar de det. Så att det är inte konstverk. Det finns ingen upphovsman eller kvinna för det här verket, utan det kommer från ett företag man har köpt in. Ja. Men ja, jag håller helt med dig. Och det är ju en sak man kan diskutera också apropå det här med skräpkonst, hur de offentliga miljöerna ser ut.
Jag hade sett Liljevalchs nya byggnad. Mm.
Ja, där, jo, den har Slös också lyft fram. Ja.
Det är ju bland det vidrigaste jag har sett i hela mitt liv. Alltså i byggnadsväg. Man har liksom gjut i betong. Det ser ut som en äggkartong.
Mm.
Och det här har man gjort mitt på Djurgården. Alltså kommande generationer kommer att döma oss på ett fruktansvärt sätt. För det vi har gjort mot stadsbilden, tänker jag.
Ja, det är inte det enda som ser lite skumt ut i dagens arkitektur, tyvärr.
Nej, ja. Man gjorde liknande på 70-talet, så hade man också någon kollektiv hjärnblödning och rev gamla trähus överallt i Sverige. Och på Åland också. Hela Maria Hamn har man förstört genom att riva sönder gamla fina trähus.
Mm-hmm. Ja, jo, det är mycket sånt som har gjort.
Och det är väldigt tråkigt. Nummer 10, statliga myndigheters varumärkesbyggande.
Mm. Jag har ju hållit på en hel del med det här med myndigheter och myndigheters kommunikation. Alltså att man kommunicerar väldigt mycket om allt möjligt. Det har ju varit en lite så här stödverksamhet, att man gör viss kommunikation för att det är viktigt för medborgarna. Det måste man göra, informera om vissa saker. Men det där har ju spårat ur nu, för att det finns mycket pengar och nu ska man liksom visa upp sig. Vi är Arbetsförmedlingen eller vi är den här myndigheten, och man gör reklam på sociala medier och man gör reklamkampanjer och sådär. Och det här är ju en balansgång. Viss kommunikation som sagt är viktig. Jag menar, Folkhälsomyndigheten kommunicerar om restriktioner, vad som gäller till exempel. Ja, okej, det kan vara befogat, men vissa andra saker är helt obefogade. Och ja, det handlar om att de liksom framhäver sig själva för en massa skattepengar som vi inte ens vet hur mycket det går åt till det. Mm. Det är svårt att få grepp om.
Ja, och om ni som lyssnar hinner när ni hör det här, så kan ni gå in på skattebetalarna.se/aretsvarstasloseri2021. Kanske lättare att googla på det. Och då kan ni rösta på någon av de här som 10 exemplen som vi har gått igenom. Och nu är ju 2022 börja. Mm. Hur länge tror du sitter kvar på den här ämbetet, ska man kalla det så?
Det vet jag inte. Det får vi se. Mm.
Vi får avsluta. Vanligtvis så brukar ju de här samtalen vara 2 timmar. Men du behöver gå iväg lite tidigare och jag har feber, så jag behöver gå och lägga mig.
Men du har hållit igång bra här alltså.
Ja, men det kommer att ta sin, det kommer att ta ut sin rätt snart, tror jag. Jag kommer att sova länge. Det är ju förkylnings- och coronatider nu. Men jättestort tack, Josefin Utas, för att du var med i podcastens samtal.
Ja, tack så mycket för att jag fick vara med. Krya på dig.
Tack. Och till er som har lyssnat, hoppas jag att ni också har klarat er från vinterförkylningar och coronavirus. Och är det någon ni känner att ni vill höra i den här podcasten, så får ni jättegärna gå in på min hemsida www.samtal.ax. Där hittar ni en flik där ni kan tipsa om gäster. Jag släpper som bekant nya samtal alla onsdagar året runt, och är det så att du blir pluskund på Bulletin så får du höra dem en vecka före alla andra. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.